Jag ska börja med att säga att jag plågas av en bedrövlig ischias. Det gör att mitt vänstra ben domnar ibland, så att om jag ramlar omkull här framme så är det ingenting som ni behöver bry er om, utan bara vänta tills jag rest mig upp igen och så fortsätter vi. Som sagt, den yttersta tiden har jag ju annonserat om, och det jag anar då att ni som har valt att komma hit idag känner att det här är ett intressant ämne. Och det tycker jag också att det är. Och temat då, som jag sagt, är den yttersta tiden enligt Darby, visa Blomberg. Och den där Blomberg, vet ni kanske vem det är vid det här laget. Och vem är då Darby? Och det ska jag snart förklara för vem han är. Men först av allt så ska jag säga så här, att det här ämnet då heter på teologspråk eskatologi, alltså läran om de yttersta tingen. Och det här har vi haft uppe förut här i Stenhammarkyrkan, bland annat tillsammans med Torsten Åhman. Och det här blir ju en liten repetition, skulle man kunna säga. Och dessutom är det också så att det här är det mest porösa ämnet i hela teologin. Alltså, frågan om de yttersta tingen, om Jesu återkomst och händelserna omkring detta, rymmer så otroligt många tolkningsmodeller. Och det gör att den läran, den skiljer sig från andra läror som finns inom kristendomen, till exempel försoningsläran eller frågan om Jesu guddom och andra såna här saker, där man är ganska enig, va? Eller åtminstone blivit det efter otaliga strider och splittringar. Faktum är att eskatologin då, läran om de yttersta tingen, har mig vetligt inte vållat några jättestora strider inom kyrkan. I varje fall inga kyrkosplittringar. Däremot har tonläget varit ganska högt i debatten och så här. Men det här vittnar om att det är i grunden så är det här ganska oklart, va? Att Jesus kommer tillbaka, det är alla överens om. Det är inget snack om det. Men hur det sker och vad som dessutom kommer att ske i samband med detta är inte lika klart. Och det beror på att man är hänvisad till spekulationer i tolkningar av de texter som beskriver detta. Jag ska läsa en sån text. Det finns flera, och det här är ju som vanligt då, att det här ämnet då blir ju lite för stort egentligen, va? Utan man måste begränsa mig lite grann för att få fram min ståndpunkt. Men jag ska läsa i varje fall ifrån Uppenbarelseboken, för det är ju där man främst hämtar så att säga materialet, textmaterialet, när man har försökt att tolka vad som egentligen menas. Och Uppenbarelseboken är ju egentligen en hel bok av metaforiska uttalanden, där Johannes säger och såg som om det vore, alltså hela han ser någonting som han inte själv verkar kunna relatera till riktigt. Någonting överjordiskt. Kapitel 20, vers 4. Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna efter de som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, de som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller på sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år. De andra döda fick inte liv förrän de 1000 åren hade gått. Och detta var den första uppståndelsen. Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i 1000 år. Och när de 1000 åren har gått ska Satan släppas lös ur sitt fängelse. Han ska gå ut och förföra folken i alla jordens 4 hörn. Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havet sand. Och de drog upp till den höga slätten på jorden som omringade det heligas läger och den älskade staden, och eld följd från himlen och förtärde den, och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten. Som sagt, det här har inte vållat stora kyrkosplittringar. Det här. Och det innebär ju att även vi här idag inte behöver ägna oss åt strider i den här frågan, eller hur? Alltså, olika uppfattningar finns, och det får man ha. I vanliga fall så brukar jag ju faktiskt vilja att jag brukar vilja att folk ska tro på det jag säger. Faktiskt. På det jag predikar. Idag är jag mer ödmjuk och lägger fram, så att säga, en idé som jag ansluter mig till. Men om ni då har andra tolkningar som ni vill behålla, gör gärna det. Gör det. För sanningen är ju ändå att vi får inte veta hur det här blir förrän den dagen Herren kommer. Och det kan vara mycket snart. Så låt oss inte bli ovänner just på den här frågan. Vem är då denne Darby som jag har antytt att jag ska vända mig emot på något sätt? Jo, han hette John Nelson Darby, och han var en brittisk predikant. Han föddes år 1800 och han dog 1882, och han var verksam främst inom en kristen schattering som kallas, som finns fortfarande, som heter Plymouthbröderna. Darby växte upp på Irland och blev tidigt advokat och väcktes, som det sades, och bestämde sig för att istället bli präst inom den engelska statskyrkan. Redan år 1828, han är alltså bara 28 år gammal, träder han ur statskyrkan i vredesmod. Och ifrån 1831 så började han missionera, och hade då gett upp tanken helt och hållet på att statskyrkan kunde reformeras. Den var förlorad, ansåg han. Han gick till och med så långt att han ansåg att ingen kyrka i hela världen hade något berättigande överhuvudtaget. Alla, ska vi säga, jordiska ordningar var av honom, enligt honom, enligt hans åsikt, av ondo. Alla troende, sa han, de sant troende hade rätt, samma rätt att predika. Men var och en skulle svara helt för sig självt i religiöst avseende. Man fick inte tala om en sekt, darbyisterna. Då var han jättearg. Det avvisade han helt och hållet. Och inte ens fick man tala om församlingar, utan bara om bröder. Bröder i små föreningar, och dessa bröder skulle vid Kristi nära förestående ankomst till ankomst då inta hedersplatserna i det som han kallade för 1000-årsriket. Och där har han ju hämtat ifrån den här texten som han nyss läste. Själva ordet 1000-årsrike finns inte i Bibeln, utan det är den här texterna som talar om 1000, en epok av 1000 år. Han var alltså oerhört intresserad av frågan om Jesu återkomst. Och man menar då att detta totala liksom fokus på den frågan berodde på att han hade en djup, mycket djup misstro till kyrkan som institution. Och han ansåg nog att Jesu återkomst var egentligen det enda som var värt att förhålla sig till under jordevandringen. Darbys teorier då ligger till grund för alla de läror om yttersta tiden som särskilt vi då inom frikyrkan har präglats av. Och vare sig de visste det eller inte, så är det i grunden Darby som har inspirerat också svenska förkunnare såsom Levi Petrus, John Ångman, Fredrik Fransson med flera och alla de pastorer som runt om i landet också då har förkunnat det här ämnet med stort intresse. Idag representeras de främst av personer som Holger Nilsson eller Christer Åberg, om ni känner till honom. Han har en webbsajt som heter Apostlagärningarna 29. APG 29, inte att förväxla med Ekumeniakyrkans ungdomsmission, va? Så att den heter så också, något missionsprojekt. Och man kan se då också att den här frågan förekommer inte riktigt, eller nästan inte alls idag i kyrkorna, i predikstolar och så vidare, som det gjorde kanske under mitten på 1900-talet. Men däremot på nätet finns det ganska frejdigt. Jag skulle kunna rekommendera att gå in och titta på den. APG 29, och det är Christer Åberg. Det är oerhört mycket aktivitet på den där hemsidan. Mycket enkelt så skulle man kunna beskriva darbyismen på det här sättet. Darby säger att Jesu andra tillkommelse, när Jesus kommer tillbaka, det kan ske precis när som helst. Precis när som helst. Darby är inte så intresserad av att tyda tidens tecken och sånt här. Men när Jesus kommer, så kommer det att ske i två etapper. Först kommer Jesus osynlig för att hämta bruden, det vill säga de sant troende. Alltså den rena idealförsamlingen. Och den kommer han ta till himlen för lammets bröllop. 7 år senare så kommer Jesus tillbaka till jorden igen. Denna gång synligt och hörbart för alla. Och därefter inleds tusenårsriket med ofattbara under och massomvändelser. Antikrist, en figur som inte nämns i Uppenbarelseboken, men som Johannes nämner i sina brev, kommer att dödas, och judarna kommer att omvända sig. Och att Darby menade, måste vi komma ihåg, alltså Darby menade att antikrist, han skulle inte komma att uppträda förrän vid Jesus synliga återkomst, alltså när tusenårsriket inleds. Alltså han är alltså inte, det är inte så, menar Darby, han tror inte att man kan identifiera någon antikrist i denna tidsålder. Va? Darby var klar med sin teori under tidigt 1800-tal, och det fick först inget större genomslag. Men då ska man komma ihåg att under samma tid så dominerades frågan av en amerikansk baptist vid namn William Miller. Miller, han var lika kyrkofrånvänd, föraktade så att säga kyrkobildningarna lika mycket som Darby, men han var besatt av tanken att metodiskt kunna räkna ut när Jesus skulle komma tillbaka. Alltså han var den här som så att säga började med detta i den moderna tiden. Han räknade och räknade och räknade och påstod saker, och han fick oerhört många människor som följde honom i detta. Tyvärr visade, alltså, jo just det. Och han räknade som sagt, försökte bland annat utifrån uppenbarelsebokens profetier, så försökte han lägga ihop de här händelserna som någonting som skulle vara någon slags kronologi, va? Alltså först händer det och sen händer det och sen händer det, och så räknar man ut olika år och datum på det här. Ur hans teorier då, Millers teorier, föddes sedan bland annat adventismen och det som sen skulle bli Jehovas vittnen. Det är de som än idag så att säga uppehåller sig vid de här uträkningarna mest. Och intresset då för det här som Miller höll på med var oerhört stort, främst i USA under mitten på 1800-talet. Tyvärr då så visade det sig att Miller hade fel i samtliga av sina uträkningar. Vilket ledde då till stora besvikelser, och hela den här rörelsen liksom, den bara föll ihop som en soufflé, heter det där. När luften gick ur, den sprack som en bubbla. Och Miller själv säger 1844 att jag hade fel. Han dör sen luttrad och trött bara 5 år senare. I detta vakuum då som uppstod så kom Darbys lärare som på beställning, va. För Darby var inte så intresserad av det här med tiden och stunderna, och så den frågan kunde man tona ner ganska rejält. Utan det viktiga för Darby, det var frågan om tusenårsriket. Och variationerna var naturligtvis... nu ska vi se, nu kommer jag bort mig. Jo, han var ju intresserad av det. Och med tusenårsriket då för ögonen, så kunde man vara lite mer fri då i antagandena om tidens tecken. Den grundläggande frågan handlade egentligen då om den rena idealförsamlingen. Det viktiga blev nu inte att fastställa tider, utan att vara så klarsynt så att man inte trampade några fällor och missade Jesu osynliga återkomst. Och genom då Fredrik Fransson och sedermera Levi Petrus, så kom de här lärarna, den här mixen mellan Darby och Miller, kom då till Sverige. Vad blev det av det här då? Jo, som jag sa då inledningsvis, så är det här väldigt poröst. Va? Därför att det bygger på spekulation av de här märkliga texterna som uppenbarligen presenterar. Alltså resultatet blev inte någon enhetlig syn eller lära om den yttersta tiden, utan en slags blandning mellan Millers fixering vid tidens tecken och Darbys lära om tusenårsriket. Och variationerna var oerhört stora, och alla som hade möjlighet att göra detta under 1900-talet i synnerhet skrev egna böcker i ämnet med olika betoning på olika saker. Bland annat så presenterade Erik Jakob Ekman, grundaren av Svenska Missionsförbundet, ni vet. Han tog en variant. C.A. Charder, en svensk amerikan som egentligen heter Tjäder, men kallade sig för Charder så småningom, skrev också oerhört mycket på svenska. Axel Andersson, den gamle missionsföreståndaren, och många fler gjorde detta, och alla hade olika teorier som mer eller mindre byggde på darbyismen. Och som jag sa då, så går man in på internet och tittar och söker på det här, så ser man att de här tankarna lever kvar i ganska hög grad, även om de inte är så brännheta som på 1900-talet. Ibland då förekom, och det förekommer också, tydliga tidsangivelser för Jesu återkomst. Och det är ofta stora världshändelser som har orsakat detta. Inte minst världskrigen under 1900-talet blev föremål för spekulation. Liksom Sovjetunionen, att det överhuvudtaget fanns. Och så småningom senare Europeiska unionen och en mängd olika saker. Bland annat den här Charder, som jag sa, gav ut en bok i mitten på 40-talet där han visste med säkerhet att Adolf Hitler var Guds hammare som skulle straffa de europeiska folken. På samma sätt så förlorade ju Hitler kriget, och då fick han ändra sin uppfattning. Och på samma sätt så beskrev man Sovjetunionen som också det här som skulle bli den stora katastrofen. Och när sovjeterna sen 1991 släckte lyset och gick hem utan något större oväsen, så blev det EU istället. Tre saker förenar då ändå de här lärorna. Och det ena, som jag sa, är då beskrivningen av tusenårsriket. Det andra är frågan om den stora vedermödan, som nämns också, fast inte i den text jag läste. Den stora vedermödan, alltså en period av lidande för jordens folk som kommer att inträffa antingen före tusenårsriket eller i samband med det, beroende på vem man lyssnar till. Det är lite olika. Och den tredje frågan gäller, som jag sa då, antikrist. Det vill säga en person eller en regering eller någon annan företeelse som i syfte att göra evangeliet om intet tar makt över människorna på jorden. Och här finns ju då, som jag antytt, en mängd versioner och tolkningar. Nu kommer min kritik av Darby då. Och jag ska samtidigt också förklara min egen ståndpunkt i detta. Jag ska lära er ett nytt ord. Darbyismen kallas på teologspråk för pre-tribunational dispensational premillennialism. Säg efter mig. Och det är inte den enda, jag kan inte säga det själv fast det står det. Pre-tribunational dispensational premillennialism. Och det är inte den enda, och det är definitivt inte den första ståndpunkten. Den sista ståndpunkten i fråga om eskatologi. Alltså ända sedan urkyrkan, alltså den första församlingen som levde under romarrikets förtryck, skulle man kunna säga, utvecklade såna här teorier. Och det är ganska viktigt att komma ihåg att uppenbarelseboken till exempel är skriven i den miljön. Alltså när kyrkan förföljs av den romerska staten. Där är uppenbarelseboken skriven. Den absolut första uppfattningen som rådde, alltså under då tiden som kyrkan förföljdes av romarriket, kallas för premillennialism. Man tror också på tusenårsriket, även om man inte säger det. Men att det ska komma en period som är ganska lång. Och enligt den tron så sker detta efter Jesu återkomst och är ett tillstånd när Jesus regerar denna världen innan domen sker. Alltså Jesus kommer inte, han kommer bara en gång, då upprättar han det här världsriket och under en period innan domen sker. Vedermödan enligt den här teorin är just, det är ingenting annat än den tid som faktiskt pågår. Man lider ju av under förföljelse, det var inte så konstigt att vedermödan skulle vara någonting som skulle komma någon annan gång. Fanns inte på kartan för de första kristna. Man väntade på Jesu återkomst ganska snart för den här tiden. Det skulle ta liksom någon generation kanske bara. Och när Jesus skulle komma tillbaka, då skulle rätten skipas. Va? Antikrist för den här gruppen kristna är den romerske kejsaren. Det finns ingen tvekan om detta. När Johannes skriver att odjurets märke är 666, så är det en sån här sifferlek, va, med en romersk kejsare som heter Justinianus, som drev en stor förföljelse. Alla inom historia och teologi som läste det är överens om detta. denna tidiga syn då på Guds riket som ska komma förutsätter inget hinsides himmelrike någon annanstans, utan man menar att det är den här skapelsen som ska förnyas efter domen. Precis som den här salmen som vi sjöng där, va? Att skapelsen och jorden, himlar och jorden, lovsjunger dig vid min ankomst, din ankomst. Sen hände någonting intressant i historien. Efter romarrikets fall, västerromerska rikets fall, 400 ungefär efter Kristus, så försvinner den här åsikten och ersätts av någonting som kallas för amillianism. Kyrkan har nu sin storhetstid. Kyrkan segrade faktiskt över romarriket. Romarriket föll, alltså på ungefär, alltså på 300-400 år så vinner Jesus över sina bödlar, va? I och med att kristendomen blir romersk statsreligion under kejsar Konstantin den stor. Romarriket krackelerar, men kyrkan faller inte med romarriket, utan blir då den sammanfogande, ska vi säga, infrastruktur som ett samhälle behöver för att Europa överhuvudtaget skulle ha någonting gemensamt. Därav kyrkans oerhörda, ska vi säga, makt under medeltiden. De segrade över romarriket, och man menade då att tusenårsriket är en symbolisk beskrivning av kyrkans tid. För det gick ju bra för kyrkan, va? Det är en symbolisk beskrivning av kyrkans tid i väntan på Jesu återkomst. Och när den kommer så kommer det ske en gång för alla, och då kommer också domen att ske och Gudsriket kommer att uppenbaras. Vedermödan nämns inte så mycket, men antikrist i det här sammanhanget då, där pekar man ut ofta företeelser inom kyrkan, det vill säga katoliker ger sig på ortodoxa, ortodoxa ger sig på katoliker, och för Luther så är det påven som är antikrist, va? Vad de ortodoxa tyckte då visste han nog inte så mycket, för han nämner inte dem överhuvudtaget. Då vill jag säga så här, jag personligen bekänner mig i huvudsak till den andra versionen, det vill säga det jag kallar för amillianism. Jag tror också att tusenårsriket måste tolkas symboliskt, precis som allt annat i uppenbarelseboken. Och att det här ändå syftar på kyrkans tid, alltså tiden mellan Jesu korsfästelse och uppståndelse och hans andra tillkommelse. Jag tror också att vedermödan är det som pågår just nu. Det kommer ingen särskilt plågsam tid, därför att tiden är tillräckligt plågsam för en majoritet av världens befolkning redan som det är. Och jag tror också att Gudsriket är någonting som kommer att bryta in i denna skapelse. Vi ska inte alltså till ett andligt hinsides himmelrike bortom molnen eller stjärnorna någon annanstans, utan vi ska tillbaka till den ordning som rådde före syndafallet. Och jag tror också att antikrist inte syftar på en särskild person eller en särskild specifik företeelse, utan det tillstånd där ondskan visar upp ett otal ansikten. Och jag förkastar också darbyismen som lära. Jag förkastar däremot ingen av någon som tror på den, för jag vet ju inte. Och vad vi än tror så kommer vi få se hur det verkligen blir först den dag Herren kommer. Man får tro vad man vill, alltså, och jag kan givetvis ha fel, rent av troligt. Men däremot så måste vi kunna prata om de här sakerna och se till att vi inte, så att säga, snor in oss i dumheter, va? Varför förkastar jag då darbyismen? Jo, jag gör så här. För det första så har den fötts och den har frodats i en starkt kyrkokritisk, för att inte säga kyrkofientligt, sammanhang. Någonting som också märks bland dem som idag för fram darbyismen som lära. Gå in igen på APG 29 så får ni se liksom vilken... Det finns ett slags skav hela tiden gentemot kyrkan och inte minst gentemot katolska kyrkan, kan jag säga. Alltså, jag vill mena att darbyismen som lära har fungerat snarare som ett alternativ till trohet mot kyrkan som sån. När man inte har stått ut att kunna verka i kyrkan, ta tillvaron som den är med fel och brister och sina medmänniskor som är jobbiga. Alltså det är ju så det är. Det vore ju inte så svårt att leva ett sant och riktigt kristet liv om inte alla andra har förstört för en. Jag skämtade. Alltså vi måste ju leva med varandra och den verklighet som är. Och om man då säger då att det här motsvarar inte min idealbild. Ja, men vad ska jag ta vägen då? Och där kan man då även idag då, om man vill, helt fokusera sig vid de här grejerna. Jag vill också säga så här att darbyismen är ytterst spekulativ i sina teorier. Och i de fall, och då är många då, när de har försökt att vara mer exakt, så när de har försökt att peka på tider, personer och världskändelser och så vidare som har med Jesu återkomst att göra, så har den hittills haft fel varje gång. Och de gånger som man säger att man har kunnat bevisa att man hade rätt, har det i samtliga fall varit efterkonstruktion. Darbyismen betraktar också i grunden skapelsen, alltså som någonting bristfälligt. Det förutsätter ett hinsides himmelrike bortom detta universum. Kanske den här tanken fanns ju inte i urkyrkan, utan föddes genom inflytande av en kyrkofader som hette Augustinus. Och tankarna har han i sin tur hämtat från den grekiska filosofen Platon. Där man liksom löser dilemmat med att säga att hela skapelsen är ond. Och den ska upphöra, den ska förstöras, jordens undergång kommer och sen ska vi till något annat ställe. Ett andligt, icke-fysiskt plats. Det där är ju Platon rakt igenom. Va? Det finns inget sånt i Bibeln som tänker på mer än metaforiskt. Och, alltså inom urkyrkan då, den första tiden, så var den stora poängen, det här har ju Torsten Åhman pratat om här många gånger, den stora poängen så att säga, alltså det förhållandet då där evangeliet någonstans spelade var mellan liv och död. Det var det som var problemet, liv och död. Det var tvungen att lösas. För Augustinus så var det inte det, utan det var det rätten i förhållande till synden som han var tvungen att lösa. Och för att lösa detta rent matematiskt var han då alltså tvungen att förpassa evighetens destination till icke-jordiska verkligheter, såsom hinsides himlar och helveten. Och det här, som sagt, har vi haft uppe tidigare med Torsten, och Torsten menade då, jag frågade honom rent ut, och han menade så att Augustinus, han hade, var i många avseenden en alldeles utmärkt teolog, men på den här punkten var han ute och cykla helt och hållet. Och så kan det vara. Darbyismen igen förmår inte heller tolka de eskatologiska texterna. Alltså uppenbarelseboken, Daniels profetierna och så vidare. På det sätt de är skrivna, alltså metaforiskt. Utan man tolkar dem bokstavligt och försöker därmed också finna kronologi då, som jag sa. Alltså först händer det och sen måste ju det hända. Men om det hände där, då kan ju inte det hända igen. Alltså måste vi ha då, ja, det blir ganska krångliga system av det här, va. De försöker beskriva kronologi där ingen kronologi finns. Och därav dessa system då, där Jesus kan komma tillbaka då två gånger eller till och med tre gånger finns det, eller fyra gånger faktiskt. för att få alla de här olika händelserna att liksom få in dig i tidslinjen. Varför menar jag då att det inte finns någon kronologi att hitta i Uppenbarelseboken? Varför säger jag så? Jag menar, som ni förstått nu då, att Jesu återkomst med allt vad som sker då är en händelse. Du läste en text, Annette, som nämnde detta. Vi tror att Gud är en, va? Vår tro är en, vår gemenskap är en. Frälsningsverket, det som Gud så att säga handlar, är en, ett case. Det står inte och faller med en massa olika omständigheter som ska hända före eller efter det andra. Uppenbarelseboken beskriver i grunden en händelse, men den kan beskrivas ur olika synvinklar. Låt mig ta andra världskriget som ett exempel. Historiskt sett så är detta en händelse. Andra världskriget. En händelse. Hitler-Tyskland försöker ta världsherravälde. Krig bryter ut och segrarna i USA och de allierade. Visst finns det kronologier i detta. Men det beror också i hög grad på vem som berättar. Om den ena invasionen sker före den andra eller efter den andra spelar egentligen inte så stor roll för segern som sådan. Historien som sån är naturligtvis kronologisk från vår sätt att se det, men knappast ur Guds synvinkel. För Gud är frälsningsplanen som naturligtvis kommer att förfärdigas den dag Jesus kommer tillbaka. Den är inte beroende av kronologi. Det är ju ingen amerikansk film. Det är ett case. Det är en händelse. Och på det sättet förhåller jag mig till Jesu, frågan om Jesu återkomst. Allt annat känns som bara rent slöseri med tankenergi. Talet om den stora vedermödan som jag nämnde, att det skulle inträffa någon gång vid en viss tidpunkt i framtiden, tog det uppfattas som ett rent hån av de miljarder människor som har lidit och just nu lider outsägliga kval och innerst inne önskar att de aldrig blivit födda överhuvudtaget. För de pågår detta just nu. Antikrist då är också någonting som är vanskligt att utse på förhand. Ni vet, polisen får ju alltid kritik när de gör så här. Att de lägger liksom all utredning på en person och så har man inte på fötterna. Man har inte riktigt med bevis. Men man tror detta så starkt så att man fokuserar på detta helt och hållet. Och när man gör det, fokuserar på en enda misstänkt som man inte liksom kan komma åt, som dessutom är kanske är fel person, så resulterar det bara i att den riktiga förbrytaren kommer undan. På samma sätt så har man också då inom den här rörelsen förbisett en mängd verkligt onda företeelser genom historien genom att fixera sig vid en enda antikrist. Och därför avstår jag också medvetet från att spekulera i den frågan. Däremot så ser jag ju handlingar som olika människor gör, till och med kanske inom mig själv allt emellanåt, som jag skulle vilja påstå skulle kunna härröra ur någon form av antikristisk anda. Synden som sådan alltså. Jag kan inte berätta för er hur den yttersta tiden kommer att te sig i detalj. Och jag vill heller inte lägga min energi på att försöka lista ut eller gissa mig till hur det kommer att bli. Alltså jag är mer fokuserad på löftet att han ska komma än hur han ska komma. För jag längtar verkligen efter den dagen. Omständigheterna här på jorden kommer också att vara så oerhört varierade när detta sker. Bara vi här är ju var för sig olika världar av oro, längtan och plågor och förhoppningar. Eller hur? Vad skulle det hjälpa oss att vi var överens om en viss kronologi i detta? För att kunna tillsammans hoppas på Jesu återkomst. Men lyft era huvuden, säger Jesus. Lyft era huvuden. Er befrielse närmar sig. Darbismen lyfter inte några huvuden. Den stirrar sig själv i naveln. Lyft era huvuden. Er befrielse närmar sig. Jag måste berätta en sak bara till slut. Ifrån min barndom. Jag tyckte hemskt mycket om min pappa. Och han var ibland ute sent och jobbade ibland, kom hem. Och jag längtade att han skulle komma hem. Det var alltid roligt när han kom hem. Det inföll någon slags stabilitet hemma som var oerhört befriande. Man kunde gå och lägga sig i lugn och ro. Och så. Han hade en gammal Saab, en tvåtaktare. Och den lät speciellt. Och man visste aldrig liksom när han skulle komma. Så jag och pappa hem snart. Ja, det vet jag. Ja, han kommer nog snart. Så gick man och tittade i fönstret och man såg ingenting. Och det kom bilar, andra bilar. Till slut så insåg jag att det var ingen idé liksom att stå och titta på det där och fundera. Och inte kunde man ringa mobiltelefonen på den. Utan det enda jag behövde göra var att vänta på det där ljudet. Den hördes liksom något kvarter bort så där. Och sen hade vi en backe upp hemma så gick han upp och så rullade in på så stängde det av. Då var farsan hemma. Lite så förhåller jag mig till det här med Jesu återkomst. Alltså jag kan tryggt lugn och ro vänta på när det sker. Vi kommer att märka det. Vi kommer att känna igen honom. Vi kommer att känna igen hans röst, ljudet. Vi kommer också känna igen hans kärlek till oss, hans kraft och det befrielsen som närmar sig. Det räcker så egentligen. På en punkt vill jag påstå ändå att Darby faktiskt hade rätt. Och det var när han säger så här, det här skriver Darby, Jesu återkomst kan ske när som helst. Jag är färdig här och jag tänkte så här, oj klockan är mycket, men det var hemskt vad länge det blev, förlåt mig.